Ja, vad menar de egentligen? Skulle det finnas sånt som är mer värt än pengar alltså? Det är spännande. Jag tycker det är intressant det där.
Oj.
När man ser det som vi precis såg här uppe. Att fundera över vad är det egentligen att vara rik? Vem var det egentligen som var rikast av alla de här uppe? Vi hade det här gänget som spenderade all sin tid på att samla ihop skatter, att jobba för att tjäna mycket pengar. Och så fick de ihop en väldig massa pengar. Alltså om man kan erbjuda 100 000 för ett fiskespö eller 20 000 för en jacka, då har man ganska mycket pengar. Och ändå, fast att de hade alla de här tusenlapparna i drivor, så spelade det ingen roll. Därför att när de ville köpa det så ville Elof inte ha några pengar. Och i praktiken så stod de där med alla sina papperslappar och kunde inte använda dem. De hade väldigt mycket pengar, men var de rika egentligen? Det är lite som att om du skulle få tag på 1 miljon svenska kronor i kontanter. Och så skulle du smyga ner dem på ett snyggt sätt i en resväska. På något smart vänster och lyckas smuggla dig och pengarna in i ett annat land. Säg att du åker ut till Indien. Ut på landsbygden. Och så packar du upp dina, ja, vad det nu är för valörer. Det kan inte vara 100 lappar, för då blir det jättestora resväskor. Men du packar upp din 1 miljon svenska kontantkronor där på landsbygden i Indien. Då kan jag garantera att förmodligen så har du mycket, mycket mer pengar än någon annan där. Och samtidigt så tror jag att du kommer att få väldigt svårt att köpa dig ett mål mat eller någonstans att sova. Därför att alla dina svenska kronor har inget som helst värde. Där är det bara papperslappar. Om du inte kan växla in dem i en annan valuta. I det som kallas för bergspredikan så pratar Jesus om en liknande situation som jag tänkte att vi skulle titta på idag. Det är nämligen så att han säger i Matteus kapitel 6, vers 19, så säger han så här: samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. För där din skatt är, kommer också ditt hjärta att vara. Herre, vi ber att du ska öppna våra hjärtan och sinnen för att ta emot det som du vill ge oss idag. I Jesu namn. Amen. I hela det här talet, bergspredikan, så pratar Jesus om en massa olika områden, massa olika saker. Men hela tiden så finns det i bakgrunden konturerna av två olika riken som liksom möts. Det ena är det som Bibeln talar om som världens rike. Det som vi ser omkring oss, det vi är vana vid. Så här fungerar det, så här ser det ut. Och så finns det andra riket. Det Bibeln talar om som Guds rike, eller himmelriket som det heter hos Matteus. Och de där två ligger liksom så nära varandra. De överlappar till och med varandra. Jesus, det första Jesus säger när han kommer till människorna, han kommer till jorden, det är han säger: omvänd er, för nu är himmelriket nära. En del översättningar väljer till och med att säga: omvänd er, för nu är himmelriket här. I och med att Jesus har kommit. Och de här olika rikena som han talar om, de har olika ekonomier. De har olika valutor. Precis som att vi i Sverige så handlar vi ju med svenska kronor. Det är den där med Linné och alla de där på. Liksom. I Norge har de norska kronor. Och dessutom nationaldag idag. Grattis, ifall det är någon här. Och sen, ja men olika, i Finland använder de euro och sånt där. Det är olika i olika länder. Och nu för tiden så är det inte så svårt när det gäller de närmaste länderna. Om jag vill åka till Norge till exempel och slå runt på Karl Johan idag för att det är 17 maj. Ja, men då tar jag lite svenska pengar, växlar över i norska kronor och så åker jag dit. Och så kan jag ha kul. Men när det gäller Guds rike och världens rike så funkar det inte så. Därför att valutorna i de här olika rikena går inte att växla över i varandra. Det finns ett fint ord för det där. Man säger att de är inte intertransferabla. Det går inte att ta det som är värdefullt, skatterna i det ena riket, och växla över i det andra rikets valuta. Och det är därför att det som är värdefullt i det ena riket är värdelöst i det andra. Det som är skräp i ett rike är i praktiken det som är mest värdefullt av allt i det andra. Här såg vi precis två grupper som stod och pratade med varandra. Den ena skulle ge sig iväg och lägga sin tid på att hjälpa den här gamle mannen vid vattnet. Det var värdefullt för dem. Och den andra gruppen stod här och sa, det där har du inte tid med. Sånt där skräp kan du inte lägga din dyrbara livstid på. Du måste tjäna pengar. De stod här och möttes och kunde inte komma överens om vilken valuta som var mest värdefull. Det går inte att växla över det ena rikets valuta i det andra. När jag var ungdomsledare i Örebro så fick jag en fråga vid ett tillfälle av en av ungdomarna som han hade en fråga om pengar vid det tillfället då. Och jag hann inte svara på den här frågan, för den sidodörren i till rummet där vi satt plötsligt slås upp och inrusar en man som alldeles, jag vet inte vad jag skulle, jag blev lite chockad i alla fall. Jag visste ju vem det var, men i det här läget så kommer han in och ser nästan desperat ut liksom. Och han hade väldigt fascinerande tofsar här vid öronen, så han såg ut lite som en uggla. Och ni tänker att det kommer inrusande en arg uggla liksom, när ni ska svara på en viktig fråga. Jag kom av mig lite grann kan man säga. Och han rusar in och så säger han så här: det är inte fel att vara rik, sa han. Jesus säger aldrig att det är fel att vara rik. Och faktum är att jag tror att han har rätt. Jesus säger aldrig att det är fel att vara rik. Faktum är att Jesus och det man kan kalla för den här världens, de som företräder världens ekonomi, är helt överens om det. Det är bra att samla skatter. Det är smart att göra det. Bygg på din rikedom. Frågan är inte om du är rik eller fattig. Frågan är, i vilken valuta har du sparat din rikedom? Var har du dina skatter investerade? För där som din skatt är, kommer också ditt hjärta att vara. Det är alltså inte bara en fråga om att det finns en risk att göra en dålig affär. Där min skatt är, kommer mitt hjärta att vara. Jag är så att säga bunden till det som är värdefullt för mig. Och Jesus står och talar till de här människorna som lever i brytpunkten mellan det ena och det andra riket. Och så säger han: investera era skatter klokt. Därför att det finns ett rike som består och ett rike som inte består. Investera dina skatter i det som blir kvar. Det som är bestående. I Johannes evangeliet så säger han också vid ett annat tillfälle, i motsvarande tillfälle så säger han, det finns, nej just det, vi hoppar det förresten, då tar det för lång tid. Man ska akta sig för att gå in på snåriga resonemang, har jag lärt mig efter alla dessa år. Men däremot i första Johannesbrevet så skriver aposteln samma sak. Det finns sådant i världen, säger han. Det som kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med. Det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med alla sina lockelser. Men den som gör Guds vilja består för evigt. Var har jag min skatt? I vilken valuta har jag min rikedom? Det är intressant att se det här också. Att precis som att Guds rike och världens rike har olika valutor, så har de också olika principer för hur rikedomen växer. Vad är det som är värdefullt i den här världen? Det lär man sig ganska fort. Både när det gäller naturligtvis de fysiska rikedomarna, pengar och annat och sånt där. Men så investerar vi i andra saker. Anseende, vi investerar i att vara berömd, att människor ser upp till en och alla såna här saker. Liksom. Sådana saker är hårdvaluta för många. Men Guds rike då? Vad är det som är mest värdefullt i Guds rike? Jo, Paulus. Nej, det är inte han som är mest värd, men han är en bra kille att lyssna på ibland. Han skriver till en av sina lärjungar, kan man säga. En ung kille som han har tagit sig an lite grann och försöker lära upp, som heter Timoteus. Och han skriver till Timoteus i första Timoteusbrevet så här: säg åt dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på någonting så osäkert som rikedom, utan på Gud som rikligt skänker oss allt som vi behöver. Säg åt dem, här kommer det, säg åt dem att göra gott, att skaffa sig en rikedom av goda gärningar, att vara frikostiga, att dela med sig. Så kan de samla en skatt som är en god grund för den kommande tiden och vinna det verkliga livet. Ni vet, ska man samla rikedomar här, då behöver man ha ett ekonomiskt sinne. Man behöver se till att man hela tiden får in mer än man gör av med. Då bygger man på. Det finns andra sätt att så att säga snillkla sig omkring. Men den övergripande principen är att hela tiden få in mer än man ger ut. Då växer min rikedom. Men i Guds rike så är det precis tvärtom. Guds rikes valuta bygger på kärlek, på godhet, på frikostighet. Och då är det så att ska jag bygga på den skatten, ska den skatten växa, då måste jag börja slösa med den. Ju mer jag öser ut av den till andra människor, desto större blir rikedomen. Desto större blir skatten. Det är lite skevt, det är lite svårt att tänka så, men så är det faktiskt. Och i slutändan är det så att det enda som jag får bära med mig, var det någon som sa, det enda jag får bära med mig in i evigheten, det är den kärlek som jag har gett och som jag har tagit emot. Eller en av mina favoritartister, Tom Waits, har en sån där textrad som jag brukar gå runt och den fastnar liksom i bakhuvudet så där. Han sjunger att life is a path lit only by the light of those I've loved. Alltså livet är en stig som bara är upplyst av ljuset ifrån dem jag har älskat. Det bästa verktyget för att få världens rikedomar att växa, det är ett ekonomiskt sinnelag. Att få in- och utgifter att gå ihop. Det bästa verktyget för att få Guds rikes ekonomi att växa, det är ett utgivande hjärta. Det är en slösaktig generositet när det gäller Guds rikes skatter, som är kärlek, godhet, frikostighet och sådana här saker. När vi ser oss omkring, nu var ju meningen att vi skulle vara ute på Vallersvik, för att det är så fruktansvärt dåligt väder ute som ni ser. Om vi då hade passat på att titta oss omkring, så skulle vi slå oss av det här. Vad fruktansvärt oekonomisk Gud är på det sättet. Han är så slösaktig. Han har ju ingen skam i kroppen, kan man känna. Så mycket som han öser på med grönska, med alla blommor och allt möjligt i alla möjliga färger som inte matchar med varann. Och har man stått och tittat på en sån där solnedgång någon gång? Jag bodde ett tag med en konstnär som sa att det är så vulgärt så det skulle ingen konstnär komma undan med. Liksom. När solen i himlen är så där rosa och alla möjliga skimrande färger. Det är inte klokt. Man får känslan av att Gud har ingen aning om hur han ska, när han ska sluta. Liksom. Han kunde väl ha tagit lite grann i alla fall. Åtminstone när han designade solnedgångarna här i Norden. För vi är ju inte riktigt vana vid det där. Vi vill ha det lite lagom. Sådär. Men Gud är slösaktig i sin kärlek. Och när han såg att människorna behövde det så tvekade han inte att ge allt han hade den dagen han gav sitt liv. När jag ger av Guds rikes gåvor så växer rikedomen. Och då präglas också någonting inom mig. Precis som när jag tränar mina muskler så blir jag starkare. Och det gör att det blir lättare att använda musklerna nästa gång. Och så är det. Ju mer jag övar mig i att vara god, att vara snäll, att vara frikostig, att älska, desto lättare blir det. Och med tiden kan jag prägla ett utgivande hjärta som återspeglar Guds slösaktiga nåd som vi ser omkring oss. Det finns saker som är mer värda än pengar. Och det kan vara värt att fundera över vad det är för något. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för att du har kallat oss samman igen. För att du är här mitt ibland oss när vi samlas i ditt namn. Vi tackar dig för att du har omgivit oss med så fantastiskt mycket. Så vackra saker som finns omkring oss i naturen. Men också så fantastiskt vackra saker som finns omkring oss i form av de människor som finns här. Att vi får ha vänner. Att vi får vara vänner. Tack Herre att du har lagt ner i oss en längtan efter att faktiskt få låta din skatt växa. Att det finns ingen här inne som kan se en lidande människa utan att gripas av det. Vi ber Herre att du ska forma det inom oss. Så att vi lär oss att älska som du älskar. Lär oss att våga vara frikostiga med dina gåvor. Att vi kan slösa kärlek och godhet omkring oss och låta din skatt växa i våra liv. Var med oss du i resten av den här gudstjänsten och var med oss i veckan som ligger framför. Så ber vi i Jesu Kristi namn. Amen.